Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. I never seem to get a lot. It's been some time since we last spoke. This is gonna sound like a... Kommer du ihåg den här gamla klassikern?
Oh! Ja och nej, alltså.
Hur menar du då? Du kommer ihåg, men du har också glömt den.
Alltså, inte så bra att jag kan, sjunga med, liksom.
Är det sant?
Ja.
Gammal, ursäkta, obehagligt. Gym Class Heroes. Cupid's Choco. Alltså, klassisk, alltså, old school.
Mm.
Vet du vad som är coolt med såna här låtar? Är att det inte jag som sitter hemma på min kammare och bara, åh, vad är det för gamla låtar man lyssnade på 90-talet? Miley's presenterar den här låten för mig. Alltså, känslan, vadå?
Men jag tänker alla de gamla låtarna trendar ju på TikTok.
Ja, men
eller Reels eller är ju, Shorts eller fan.
Och det är ju säkert ingen slump. Det är ju en extra kassa ko för de här som har skapat gamla klassiska låtar. Tänkte att man kan få en revival för dem igen. Men jag tycker, alltså, whatever reason, jag tycker det är otroligt att jag får tillbaka, jag får uppleva gamla låtar genom Miley's och kan sitta med mina barn och sjunga tillsammans på sina andra klassiska låtar. Det är otroligt.
Sen när våra barnbarn ändå står och lyssnar på Wet Ass Pussy.
Nej, men jag vet inte. Nej, jag tror inte att de kommer göra det. Jag tror inte att den kommer slå på TikTok. Jag vet inte varför. It's just a hunch. Har du suttit i en bil eller någonting liknande med dina föräldrar och sjungit till låtar? Eller de har satt på någon gammal grammofonskiva?
Riktigt så gammal inte ens jag.
Och sjungit tillsammans med, jag vet inte, någonting sånt.
Har men ABBA det? Till exempel.
ABBA, var det mamma eller pappa som gillade ABBA?
Ja, min mamma.
Mm. Ja, du kör. Vad gillar pappa? Var det Elvis eller?
Jag vet faktiskt inte vad han gillar. Nej, han gillar typ...
Finska nationalsången.
Du lyssnar på Magnus och Peppes podcast.
Vi är tillbaka som en fucking boomerang rakt in i ert öra. Podcasten som heter Magnus och Peppers podcast. En podcast där vi pratar om stora små händelser i världen. Och så gör vi det ur ett feministiskt, journalistiskt och...
mediegranskande perspektiv.
Woo! Lyssna på vem som har kollat, eller kolla vem som har lyssnat på podden. Peppa Stenkoll. Hörru, jag heter Magnus Silvinus Öhman. Hjärtligt välkomna. Kul att ni är med oss efter alla dessa år. Vet du hur många avsnitt vi har gjort, Peppe?
Nej, men jag tänker att det måste vara 400 typ.
Jag har faktiskt ingen aning heller. Ska jag kolla det?
Mm.
Okej. Okay. nu...
Ja, vet du vad? Det är bara du och jag som bryr oss. Vi har gjort många. Vi gjorde det sen 2012 eller 13.
Ja, då hette ju podden någonting helt annat. Då skulle vi ju fokusera på vad du lärde dig i skolan. Då fick man, om man lyssnade på de avsnitten, då fick man liksom en... uppdatering på intressanta föreläsningar du hade varit med om, saker du hade lärt dig. Du pluggade ju på ett väldigt prestigefullt universitet här i, på västkusten.
Ja, det kan man säga.
USC, University of Southern California. Privat skola, kostar över 1 miljon säkert i års tuition.
Ja, sådär.
Jo, men, nej, det var typ 100, eller var det 60 000 eller 100 000?
Nej, men det
var
typ 100 000. Ja, men det är jättemycket i alla fall. Men visste du om att det är jättegammalt? Det är ett av USAs äldsta universitet.
Va?
Och det fanns, innan LA hade vare sig elektricitet eller rinnande vatten, existerade USC.
Skojar du med mig?
Nej, jag håller på att skriva en bok om USA och då följde jag ner i någon slags universitets-rabbit hole och läste om det.
Jaha, det hade jag ingen aning om. Jag trodde att det var, för det är ju ingen Ivy League-skola, eller hur?
Nej, men Ivy League är bara östkusten.
Ja.
Det går inte att vara Ivy League nej, på västkusten. Okay, men,
jaha, är det så?
Ja.
Jag har googlat varför det heter Ivy League. Jag tror att det hängde ihop med någon sån här roddgrej.
Sånt sysslar vi inte med här.
Sånt sysslar man inte med här på västkusten. Men det var då.
Ja.
Nu är det en ny podd. Nu heter den Magnus Peppers podcast.
Förr hette den ju Vad har Peppe lärt sig under veckan som gått.
Ja, just det.
Så det var ett långt namn.
Det var ett långt namn, men det var innan vi förstod hur podcastbranschen funkade. Det har vi stenkoll på nu, lyckligtvis. Peppe. Du är ju författare och tillika min fru, men om vi fokuserar på det viktigaste av dem alla, nämligen författare. Hur går det? Du håller på och skriver. Du sa att du håller på och skriver. Förra veckan så fick vi svara på frågor om temat för din nya bok, nämligen du ska skriva en bok om USA. Hur går det med den processen?
Det går bra. Det är faktiskt otroligt mycket enklare att skriva en sån bok än att skriva en roman.
Ja, jag tänkte precis säga det. Är inte det en liten cop-out? Att skriva en bok. Alltså du vet, folk som skriver böcker, eller säger sig skriva böcker, men som gör, har de egentligen googlat recept. Eller du vet, by all means.
Och kallar sig författare.
Nej, men by all means. Nej, det kanske folk inte gör. Eller det vet jag inte. Men by all means att de kanske också har suttit i köket och så här knoppat ihop som små kemister, styrt upp sina egna recept. Eller du vet, en handbok i hur man spelar gitarr. Eller en handbok i, du vet, sådana saker. Eller till och med en
Jag håller med, alltså min bok är en cop-out.
Ja, det, alltså, är det inget konstnärligt verk?
Nej, det är liksom, jag skriver om mig själv och om politik och USAs kultur. Och, det är ju superlåt att skriva om det, men det är ju extremt mycket enklare att skriva en sån bok än att skriva en roman. Men jag skriver också en roman om det
är någon tröst.
Om jag ser bättre ut i dina ögon.
Ja, för man gillar ju det konstnärliga uttrycket.
Ja.
Berätta.
Ja, men den romanen är en fristående fortsättning på En gång om året. Det handlar, en av de andra huvudpersonerna, eller en bifigur är nu huvudperson. Och så får man, och de som är huvudpersoner i En gång om året är liksom bifigurer, swishar förbi där, så man får veta hur det gick för dem också.
Ja.
Väldigt jobbigt och väldigt kul också. Nu vill säga att jag hade en lägga på ett förlag jättelänge. Jag borde mejla min förläggare och fråga när jag kommer att få kommentarer på det manuset.
Just det, den är basically klar och väntar på nästa steg, det vill säga redaktörsjobbet.
Ja, klar är nu verkligen att ta i. Det är liksom råmanuset är klar, så kör vi liksom.
Men första steget är klart, ja. Det är inget mer du kommer göra förrän du får feedback.
Nej,
på
men
den,
precis.
Ja. Om vi säger så. Skönt att höra att du ändå fortfarande förkovrar dig och försöker utmana dig själv och gör i delaktig intressanta projekt. Själv har jag tillbringat ganska mycket tid med att kolla på Naked and Afraid och har researchat en del på frimurarorden.
Jaha, är det det vi kommer att få höra om idag?
Är det intressant?
Mm.
Du tycker
ja,
inte
det är så jätteintressant.
Nej, men varför tycker inte du att sådana här är otroligt spännande och intressant?
Nej, men jag kan ju förstå.
Är det för att din pappa är med i typ en order och du är bara så här trött på det?
Ja.
Du är trött på farbröder som går omkring och kallar sig själva för bröder när de inte har något släktband?
Ja.
Ja.
Eller bros, det gäller liksom också
surfare.
Våra barns kompisar. De kallar till mig bro.
Ja.
Nej, men alltså jag kan förstå på en rent teoretisk nivå att man trillar ner i liksom ett sådant kaninhål där man är, nu ska jag få veta, ta reda på allt om frimurarna, men jag skulle aldrig själv göra det. Jag tycker det verkar, alltså jag känner mig så här, you do you liksom.
Mm. Ja, jag ska säga att mitt researcharbete, ja. Det är roligt, du researchar på USAs historia, eller så här, kanske inte så mycket historia, men så här, politiska läge och egenheter med Amerika. Jag researchar på frimurarorden, så vi har ju båda researchar-genen, kan man i alla fall säga.
Sen tycker jag att använder vi researchar lite för enkelt, att man sitter hemma och googlar, jag vet inte.
Men vad menar du att du gör då?
Nej, jag säger att jag gör samma sak.
Jaha.
Men jag tänker så här, när du vet, när republikaner och antivaxare, inte alla republikaner, men folk är så där, tror att så, de är bara, nej, myndigheterna ljuger, I'm gonna do my own research.
Nej.
Och så går de hem och googlar.
Nej, nej, nej.
När egentligen är research någonting som man sysslar med när man forskar på riktigt. Alltså när
det är ju forskning.
Ja, man är ju en researcher om man är en
du
forskare.
Du vet, förr i tiden. Ja, alltså fine, men man kan ju också andra med, alltså vem som helst. Det här är ju, jag tror inte folk förstår det. This is the year of research, eller this is the time of research.
Men mitt problem här är det att folk är så otroligt dåliga på att googla.
Ja, men det är en annan sak, men jag är ganska, tycker du att jag är dålig på googla? Ja, du tycker jag är dålig på googla. Ja, nu förstår jag.
Det har aldrig det sagt rakt ut åt dig.
Då, bara för det, varför du sa, jag tänkte inte ens prata om frimurarorden, men bara för att du sa sådär,
Magnus,
så tänker jag berätta vad jag har lärt mig. Lyssna på det här. Det som jag har fascinerat mig i, eller det som jag varit nyfiken på när det kommer till frimurarorden, är varför den överhuvudtaget existerar, var den kommer sig av. Och vad var det som hände då på 1700-talet som gjorde att ett gäng snubbar gick ihop, skrev en liten regelbok, låste dörren till ett rum och började ägna sig åt vad de nu ägnar sig åt bakom. Det vet man ju inte till fullo vad de ägnar sig åt bakom lyckta dörrar. Men vad var det som hände? Och det som har varit ganska spännande faktiskt att reda ut, det är att det här skedde ju vid 1700-talet. Och det var en ganska tumult tid i världen. Det var lite inbördeskrig, det puttrade och det kokade. Och folk var vilsna. Vi gick, på den här tiden så gick man ju från ett feodalt system nästan över till hur ska nya samhällsstrukturer se ut. Vilka är jag? Jag som en gång var riddare, nu ska jag plötsligt vara bara en knegare eller en dude. Du förstår vad jag menar? Mm. Det var massa saker som kastades upp i luften. Inte helt olikt den tid vi lever i idag. Fair att våra liksom, land och de stater vi lever i är ganska organiserade, men det är ändå ganska tumult tid. Igen. Jag menar, det här, ja, det har ju inte varit lugnt sedan 1700-talet. Det är inte det jag säger. Jag bara menar att saker går i cykler. Och det är inte helt svårt att se likheter mellan den tiden som folk gick igenom då. Vad är man, hur definieras en man? Funderar man också på 1700-talet. Vem är jag som man idag? När jag inte längre får springa runt med lans och inte vet jag, läderbrynja.
Okej, men vi backar tillbaka till frimörarna.
Nej, men jag bara menar. Och då... På grund av den här tumulttiden och män som gick omkring och funderade på vilka de var, så uppstod det liksom ett behov för män att komma samman och bara diskutera vad innebär det att vara man idag, vad ska jag foka på för att inte bara förlora mig i alkohol eller någonting annat, eller börja ägna mig åt destruktiva saker. Så en del snubbar bara kände att det fanns ett behov av att liksom fundera på värderingar, moral och etik. Vilken roll har jag i den nya världen som håller på att blomma fram? Och igen, inte helt olikt vad män sitter och funderar på idag. Vad är det att innebär, vad innebär det att vara man? Kan man ha flera kön? Kanske inte är man. Vad ska jag vara? Vem ska passa in? Ska man vara en bad boy men samtidigt en good guy? Alltså, du vet, alla de här frågorna. Så jag förstår att det också idag finns ett intresse för... Vi hade en granne en gång i tiden som nu i och för sig flyttade, som är med i en sån här mansgrupp. Det finns ju väldigt mycket mansgrupper. Inte helt olikt de tankar som man hade på den tiden. Otroligt intressant, tycker jag. På den här tiden så...
Får jag säga som en parentes? Ja. Mm. Det är jätteintressant det där, för det finns ju uppenbarligen en jättestor efterfrågan på mansgrupper. Och det är många som... kapitalisera på det. Jag menar, Andrew Tate, alltså Jordan Peterson har gjort jättemycket pengar på
män som känner sig vilsna. Och mina Insta-stories är bara fulla av sådär maskulina män som sitter och pratar om för andra män hur de ska bete sig i världen.
Alltså på riktigt?
Ja, verkligen. Alltså det är typ det enda som händer i mitt TikTok. Och en del surf, ska jag väl inte sticka under stolen med. Men försöka sådär män som känner sig vilsna någon form av riktning och syfte och mening i livet.
Och det här är bröd frimurarna männen då?
Och det här, då uppstod liksom lite behovet. Och anledningen till att det blev frimurar, för att det redan fanns sådana här sällskap som samlades. Och en av de sällskapen, det fanns massa olika, och en av de sällskapen var, man skulle kunna kalla det för ett fackförbund som fanns på den här tiden redan. Och det hade funnits sedan medeltiden. De facto hade det funnits mycket längre. Men medeltiden har man de tidigare dokumenten ifrån det. Och det var fackförbundet för stenbyggare. Eller folk som byggde med sten. Alltså de som byggde kyrkor där man måste rada stenar på stenar. Eller murar eller whatever. Slott till alla kungar som hade funnits upp till den här punkten. Så de hade ett fackförbund, för de ville säkra kvaliteten på sina produkter. De ville inte att vilken slas ha som helst skulle kunna ta jobb från dem. Så de lärde varandra, de utbildade varandra. De hade liksom seminarier. Man kunde säga att de var ett Friday Lab för stenhuggare. Mm. Liksom. Så att man skulle säkra en viss kvalitet och man kunde peppa varandra. Man kunde hooka upp varandra med jobb och sådana saker. Och det var ett ganska slutet sällskap, för man ville ju inte att vilket pulver som helst kom dit och snodde en massa bra kunskap och sen bara stack iväg och tog ockerpriser liksom när de skulle bygga. Så det här, så de hade, det var låsta dörrar så att inte vem som helst fick komma in. Man måste känna folk och så blir man introducerad och så. Och där fick man då, som sagt, det var en plats där man då kunde lära sig sin trade. Men det var också en plats där man på något sätt, de här fackförbunden, för dem var det också viktigt att man var en ärorik människa. Att man inte höll på och tog överbetalt, utan man tog inte heller jobb som man visste att man, eller som man inte visste att man kunde sköta till perfektion. Det var väldigt viktigt att säkra kvaliteten. Så det fanns redan sådana här grupper där man diskuterade vad det innebär att vara en arbetare och vad det innebär att vara man. Och de attraherade, de här grupperna attraherade de här vilsna männen som spann runt på 1700-talet. Så de började söka sig till de här, fast de inte var murare. Mm. Och de blev insläppta, för det verkade finnas ett behov av det här. Och här någonstans så uppstod liksom idén och namnet, Frimurarorden.
Det ser man.
Spännande va?
Ja, jätte.
Det var ärliga.
Nej, nej men alltså det var inte det var intressant. Det var intressant. Spännande inte kanske att öva. Det är inte så det pirrar i magen, men det var intressant att lära sig det här.
För mig kittlade det väldigt mycket att jag såg likheterna till vad som händer idag och ja. Alla de här mansgrupperna. Så jag tyckte att det var bara en intressant mm. och nu har ju den här frimurorden, den har ju funnits i 300 år, men det är ju bara för att den startade för länge sedan.
Ja.
Och jag menar om 300 år så då kanske den här Tate eller någon annan gubbe, då pratar man om inte vad, säg någon av de här mansledarna.
Jordan Peterson.
Ja, då är det Peterson.
Fast det är ju otroligt hemskt, för de är ju kvinnohatare allihopa. Men det var kanske frimurarna också.
Ja, det, alltså att de, jag menar,
det är väl alla, herregud.
Jo, men alltså, sådana saker tror jag inte styrs av män. Det styrs av tid och kultur. Alltså, alla var ju garanterat rasister och kvinnohatare och sådana saker. För att jag tror att det är, det kan inte individer har inte kontroll över sånt, tror jag.
Vet du vad, det tror jag verkligen. Nej, jag och det är just de individerna som förändrade.
Ja, fair enough, så kanske det var. Jag vet inte om de var rasister eller kvinnohatare. Det vet jag faktiskt inte riktigt. Allt jag vet är att initialt så fick ju inte kvinnor vara med i den här gruppen.
Nej. Same old.
Ja, same old. Så det hörni,
jaha, spännande.
Om frimurorden.
Biden har ju kickat igång sin presidentkampanj och han kickar igång den på State of the Union, alltså inte officiellt, men istället för att snacka, ha liksom en allmän diskussion om sitt presidentskap och var han står i USA, så var det ganska mycket en tal som handlar om hans föregångare, inte nämnd, men ändå nämnd, inte nämnd med namn, Trump. Allt han gjorde fel och allt Biden har gjort rätt. Och jag tycker det var ett ganska bra tal. Biden, ja, du tycker inte det?
Nej.
Vad tyckte du var dåligt där?
Nej, men jag tyckte inte att det var just av den anledningen du säger. Att det var mer att han kickade igång sin egen grej. Det var för mycket. Jag vet inte, jag tycker att de där är cheesy, de där talen.
Ja, men welcome to America, Magnus. Ja, alltså, ja. Det är så här vi lever. Kulturen är sån i det här landet. Ja. Det ska vara cheesy, det ska vara mycket. Man märkte till och med att Biden hade övat upp sin röst. Alltså, han hostade lite och vem gör inte det? Och kanske till och med stammade. Men det var ändå inte den där gubbrösten. Alltså, han pratade rakt ut istället för att mumla som han har gjort på många.
Nej, jag håller inte med det heller.
Du tycker att den var lika svag som han hört tidigare?
Jag tror att de bara hade dragit upp liksom volymen på micken.
Just det. Ja, jag tycker i alla fall att det var superbra. Jag tycker det var ganska roligt.
Men vad var det som var så bra då? Du höll ju med mig om att det var cheesy och sånt. Vad var det som var så bra då?
Jag tycker att det som du kallar cheesy är bara att du inte förstår den amerikanska kulturen. Det är samma talare för kampanj här. Alltså ja. Allt är lite bombastiskt och enkelt här. Mm. Här kan man inte vara komplicerad. Och liksom, det som ska vara så här, läser mellan raderna, är ganska mycket skrivet på näsan. Och jag tycker det var bra att han vågade ta sig an Trump. För att annars håller ju alla på lite så här försiktiga, för alla är så rädda för Trump. Så det är bra att han sa att vad han... Sen vet jag inte... Alltså, som president gör han ju i sig samma sak som Trump gör. Och Trump för honom handlar ju hela presidentskapet först kanske lite republikanerna, men sen 100% om honom själv. Det handlar ju inte om landet.
Mm.
Och då kanske jag är orättvis, men jag kanske skyller på Trump. Han har ju förändrat hela republikanska partiet och kanske hela den amerikanska politiken. För nu märker man ju hur Biden lutar sig in i det.
Mm.
Att gjorde allt till partipolitik. Mindre om sig själv. Alltså det får man ju ge Biden. Han är inte så jätteintresserad av att lyfta fram sig själv. Han är inte samma narcissist som Trump.
Okay.
Måste du säga emot mig allt jag säger?
Ja, men jag kände, för det här var en av saker som jag satt och tänkte på när jag lyssnade på talet, att det var väldigt mycket sådär, jag har gjort det här.
Men har du lyssnat på någon annan State of the Union? Det är ju presidentens jobb att berätta vad man har gjort under året.
Ja, men fortsätt då. Okay,
det är väl inte det.
Men alltså, som svar på din fråga, jag måste verkligen säga emot dig överallt.
Okej, fine. Det är
jättetråkigt att lyssna på en podd där folk bara håller på att stryka varandra med hårs.
Okej, hur som helst så tycker jag att Biden gjorde bra ifrån sig. Och, och kanske också delvis på grund av att alla satt på nålar och var sådär, hoppas han inte blandar bort sig. Eller liksom säger någonting jättekonstigt. Mm. Det enda gången han verkligen blandade bort sig lite var när någon republikan, Biden, Major Taylor Greene, kommer inte ihåg vem det var, skrek från publiken om en person som hade blivit våldtagen av en odokumenterad invandrare. Och då sa Biden, den här kvinnan som hade blivit våldtagen, hennes namn fel. Hon hade blivit mördad av en invandrare.
Mm.
Och sa hennes namn fel. Det var, men då freestylade han. Det fanns liksom inte i hans tal.
Mm.
Men om man får säga en jättetråkig sak är det att Biden har bestämt sig för att spela ut republikanerna. För att republikanernas stora grej inför valet är gränsen. De tycker att det kommer in för mycket invandrare i det här landet. Och underförstått, alltså inte vilka som inte vita invandrare, utan de tycker att det kommer in för mycket bruna invandrare. Alltså det är ren och kär rasism. Och vilket är också konstigt ironiskt, för det här landet, det går ju jättebra ekonomiskt för USA just nu. Och en stor del av att det går så bra är att det finns så många invandrare som gör jobb som inte vita amerikaner vill göra. Men ändå är liksom invandringen, ofta är politik heller inte logiskt alltså. Det är någonting, man skrämmer upp folk och får dem att rösta så att de ska känna sig säkra. Och istället för att göra det som demokraterna har gjort tidigare, var det väldigt tydligt med att invandrarna behövs, så har Biden varit så att okej, vi spelar ett spel då. Jag tycker också att vi ska ha en gräns som är mycket, mycket strängare och hårdare. Och fine, nu republikanska partiet, här är mitt förslag, vi gör en supersträng liksom border control, skriv på den. Och grejen är att republikanerna vill inte skriva på den, för Trump har sagt att de inte får skriva på den. Mm. För att han vill att hans, han vill kampanja på att, han, att Biden är mot, Biden vill släppa in alla och han vill stänga ut alla. Och nu när Biden plötsligt är sådär, okej, fine, vi stänger gränsen då, vi gör som ni vill, följ med mig på det här. Vet ingen riktigt vad de ska göra. Så det är kanske strategiskt superbra för Biden, I don't know. Men värderingsmässigt tycker jag det är otroligt tråkigt. Och antagligen också ekonomiskt otroligt tråkigt.
Ja. Jag har tänkt på andra saker när det kommer till talet.
Okej. Okay. Jag vill säga mer om kampanjen, ja, men säg det först.
Säg du bara.
Okej, okay, så här. Det fanns ju många, Ezra Klein hade exempel en podd på New York Times, han talar mycket om att han tycker att demokraterna borde trolla fram en annan kandidat på när de har sin convention i augusti. Mm. Det är inte för sent, förr gjorde det, var det ganska vanligt. Det är ganska nytt det här att man liksom långt långt ett år i förväg vem som är, vet vem som ska bli presidentkandidat.
Var är Tobbe Trollkar där man behöver honom?
Jag vet inte vem det är.
Ja, men, oh my lord, okej. Okay. Joe Labero då?
Ja, jag har hört hans namn. Hur som helst, men Joe Biden, förlåt, det håller på att härjas här utanför väldigt mycket. De hoppar bygga om på gatan, men så får det vara nu. Men Joe Biden kommer inte att stiga åt sidan. Han hade gjort en jättelång intervju med The New Yorker där han sa han tror att han är enda som kan vinna Donald Trump. Så han kommer att sitta kvar. Alltså ingen kommer att utmana honom. Och, så det kommer alla som har sina små... Och ifall Joe Biden inte blir sjuk eller dör eller något sånt, så kommer det att vara han mot Trump. Det kommer att vara nästan 100% så. Och det ser inte bra ut om man tittar på polls vid det här laget. Men jättemånga så här, arabamerikaner och också andra unga jättearga på Joe Biden för att han inte sätter ner foten och tvingar Netanyahu att sluta bomba Gaza. Mm. Och inte bara sluta, också sätta ner foten och sluta leverera vapen till Israel. För det är något som USA gör mycket mer än man trodde. Alltså de bara slänger in vapen dit.
Ja, sinnessjukt beteende.
Och det är någonting, och det kommer att bli så tajt i det här valet att det kommer att handla om 10 000, 100 000, kanske bara 10 000 röster. Och de rösterna, det räcker med att ett gäng unga människor eller arabamerikaner stannar hemma för att Trump skulle vinna de rösterna. Mm. Sen, å andra sidan, okej, nu är det ju alldeles för tidigt för att ta någon polls på allvar. Det kan bli relevant.
Och så här, mycket kan hända.
Augusti, september.
Verkligen.
Men Trump vill heller inte bara... alltså, Trumps problem är ju det att han vill ju skryta när det går bra för honom. Mm. Men problemet är det att när en kandidat skryter och säger att det går jättebra, vi leder supermycket, då stannar folk hemma, då känner man sig att fuck it, han kommer ändå att vinna, så min röst behövs inte. Så det är liksom ett dilemma för republikanerna också, att om det går för bra för tidigt för Trump, för då skiter folk i att gå och rösta.
Just det. Intressant, Peppe. Jag hade en liten sorg i hjärtat när jag kollade på Bidens tal. Och det var att jag kände, är de stora talens tid förbi?
Ja.
Du vet, de här stora...
Som vems då?
Ja, men det finns ju ändå Lincoln.
Minns faktiskt inte det. Det streamades tror jag inte.
Nej, men det känns som att jag är ju ingen talexpert. Men,
Alltså, förlåt att jag ställer en sån fråga. Men jag tror att är det här en sån här allt var bättre för kommentar?
Vadå?
Är det här liksom så att förr var allting lite bättre kommentar?
Nej, jag menar inte att det producerade stora tal på löpande band förr i tiden heller. Och det har ju nog producerats känslomässigt gripande tal som har gått i historien nu också. Greta Thunberg, are you gonna sit there on your lazy asses? Shame on you, typ så. Det är alltså verkligen kända tal.
Jimmy Kimmel igår, Trump, isn't this way past your jail time?
Och jag förstår att som president, Bidens tid är inte över. Jag förstår att som president så kan man ju inte spotta ut historiska tal stup i kvarten. Men jag hade hoppats, alltså någon gång vill jag sitta framför tv-rutan när det händer live. Jag vill inte läsa om det i historieböckerna om att Martin Luther King har stått och sagt att han har drömmar. Mm. Eller du vet vad Reagan nu har sagt. Eller vad JFK sa vid något otroligt tillfälle. Du vet,
ich bin ein Berliner.
Av alla saker. Men jag känner att det här var inte ett av de historiska talen. Jag känner att saker och ting har fördummats så otroligt mycket. Och det är precis som du sa, att, och det, har vi, det vet vi ju, att det här är ett land av entertainment. Men allting handlade i hans tal om att sådär, and the economy is doing great! Way! Alla applåderar.
Men det är den State of the liksom, Union. Det är väl 100% av alla States of the Union.
Jo, fine. Men jag hade en, jag ville ändå, någon gång ville sitta framför tv-rutan och så bara hur allting stannar av. Och du vet, så bara sitter man och lyssnar och bara slukas upp, slukas av varenda ord som landets ledare talar till en. Och att inte alltid bara ska kännas som att ja, men nu är det demokraternas tur att kasta ut
typ sig. Typ sådär, okej. Barack Obama sig, när de hade skjutit ihjäl vad hette den där i Bora Bora-bergen?
Osama bin Laden.
Ja.
Ja, det var väl ett historiskt tillfälle och
det var ett bra
och då tal. Blir det väl bevingade ord på grund av det. Men någonstans så
du vill ha mer spänning, mer drama.
Nej, jag vill ha mindre politiska applåder från en redan ägd kammare. Jag skulle vilja ha bra vack, alltså jag vill ha
men får jag bara säga att State of the Union, så var det ju inte förr, men de senaste åren blir de häcklade också, presidenterna. Först att ju alla och hurra och var sådär, okej, vi sitter alla och har ett, vårt land är superframgångsrikt, men nu för tiden så är det ju så att de på det andra, de som inte har sin president, i det här fallet republikanerna som pratar, skriker ju that's a lie, boo, och booar åt honom. Det hörde du säkert
ja,
också.
Det hörde jag, ja. Också när han pratade om vad Trump hade gjort vid gränsen.
Ja.
Och så. Ja, nej, men det var bara min känsla att det var inte så spännande, det var inte så engagerande. Det var liksom, det var demokraternas tur att säga vad de ville om det de tycker är rätt.
Vad hade du väntat dig att han skulle göra då?
Nej, jag tror att jag kanske har en romantiserad. Förresten, brukar inte, vad är det för tal de håller från The Oval Office när de tittar in i kameran och bara kör den grejen?
Men man precis har blivit vald, menar
du? Nej, men jag får mig att det är så här som president. Jag trodde att det
du typ... Du tänker på det som Finlands president har på nyårsdagen.
Nej, jag trodde att det var det som var State of the Union. Alltså det finns sån så här där presidenten...
Inte gör det från kongressen, utan som gör...
Att det som gör det liksom sådär... fellow Americans. Today...
Det kanske är West Wing du tänker på.
West Wing.
Ja, nej, förlåt, det är inte så lätt att prata.
Nej, det är inte det. Men sådär, du vet, jag skulle vilja ha den här intensiteten där man känner att även fast det inte är min president så är det så här, shit, det här är...
Men Miley, du får Miley's, eller herregud, Magnus. Du får kolla på tv-serier, det där. Det kanske helt enkelt är så, nu säger det inte bara för att säga emot det, men kanske du bara har sett för mycket riktigt välskrivna tv-serier för att tänka att det ska vara så i verkligheten också.
Men det är så mycket annat i amerikansk kultur som där verkligheten överträffar det som händer i tv-serier. Så det är så beklämmande att, om det som du säger, att i det här fallet så politiker kan aldrig leva upp till den rollen de har i tv-serier.
Vi måste få in Martin Sheen i Vita huset. Ja, han kanske är väl också samma ålder.
Ja, exakt.
Idag när vi spelar in den här podden så är Viktor Orbán, alltså Ungerns president, nere i Florida och hälsar på Donald Trump.
Just det.
Och Viktor Orbán är ju en demokratiskt vald president. Men det han har gjort efter att han blev vald är att han har justerat lite med lagarna och mycket med medierna. Så att det egentligen inte går att kritisera honom. Alltså han gjorde det som Polen också hade men lyckades vända om. Att man bara ger sparken åt alla som jobbar som journalister eller helt enkelt strypa deras finansiering så det är omöjligt att kunna göra någon slags oberoende journalistik och bara sånt där det som hyllar presidenten får sägas.
Mm. Är det inte förresten bara, förlåt, men är det bara i min värld, men gick inte den här transformationen i Polen, alltså den här tillbaka transformationen, gick inte den ganska obemärkt förbi? Alltså jag tyckte att vi fastnade lite i att Polen togs över av ganska radikala krafter och nu är liksom en del av Europas vind. Men sen så ändrade de liksom tillbaka alltihopa. Gav de sparken, nya kom in och liksom öppnade upp för media igen. Men det gick lite obemärkt förbi tycker jag.
Ja, eller? Kanske det faktiskt. Ja, det kan vara. Men så är det i alla fall för de som inte har hört om det. Alltså Polen gick ut och röstade helt enkelt. Och röstade ut den höga falangen som inte tyckte att man ska få tycka vad man vill i media eller inte ha oberoende journalistik. Och, men det är ju ett jättesmart sätt att om man vill behålla makten är helt enkelt att man ger sparken åt alla som granskar en och bara har journalister inom stationstecken som skriver gott om en. Och det är ju det exakt det som Viktor Orbán har gjort. Och nu kanske jag som drar för så här långtgående slutsatser, men jag kan tänka att Trump är ganska imponerad av det sättet att styra ett land. Det som också Viktor Orbán har gjort, han har ju stängt väldigt många universitet och speciellt liksom dragit in finansieringen från universitet som handlar om så här gender studies och jämställdhet. Då har han ju väldigt mycket så här också att om man inte är heterosexuell och cis så ska man inte få existera. Så det är... Och det som är rubrikerna idag är ju det att de har pratat om att Viktor Orbán vill ju absolut inte att Ungern ska finansiera ett krig i Ukraina. Och samma sak säger ju Trump. Samtidigt som Trump har sagt att han på 24 timmar kan avsluta kriget mellan Ryssland och Ukraina. Och det som det betyder i praktiken är ju att han ger Ukraina till Ryssland.
Mm. Det kan ju inte han göra i och för sig.
Nej, men alltså republikanerna kommer ju antagligen att vinna senaten och kongressen osäkert. Men om det
tror,
ser ut så...
tror att de kommer vinna med 2/3 majoritet senaten? Det tror inte jag.
Men Magnus, alltså att rösta om man ska ge vapen till Ukraina behöver man inte en 2/3 majoritet.
Behöver man inte?
Med en enkel majoritet, ja.
Jaha, det är ju intressant. Alla andra fall så är det 2/3 majoritet. Det känns
nej,
som när,
så det verkligen
vet
inte.
Vad, det känns som när demokraterna vill ha någonting igenom, då är det 2/3 majoritet. Och när republikanerna vill ha någonting igenom, då räcker det med om man har 20% av rösterna.
Ja, så kanske det känns. Men det är ju därför som senaten, som republikanerna, nu har det ju varit så att det har varit 50-50 bokstavligen.
Mm.
Men eftersom demokraterna har Kamala Harris, så, och det är vicepresidenten som avgör ifall det liksom är jämnt. Och så demokraterna har liksom kunnat bromsa en massa saker och fått igenom en massa saker på grund av de har majoritet.
Mm.
Men det ser Joe Manchin som sagt inte kommer att ställa upp som var en väldigt sådär superkonservativ demokrat. Hans plats kommer att tas av en republikan och republikanerna kommer att få... Alltså det måste ske ett mirakel för att de inte ska få majoritet i senaten.
Jag förstår. Jag tror ändå inte att det betyder att Ryssland får Ukraina. Jag tror att det kommer ställa högre krav på att Europa steppar upp och börjar bidra med vad man kan bidra där. Jag förstår att USA står för den största krigsmakten och den största krigsexporten dit. Men så länge vi har NATO känns det som... Alltså om, så länge han inte kliver ut ur NATO, det känns som en mer sådär... jag tror att... Alltså kriget kommer bara skifta karaktär. Det kommer bli ett grillakrig som pågår i evighet. Liksom. För det är klart att Ryssland inte kommer få Ukraina så. Oavsett tror jag. Det är ett ganska stort land. Att få.
Men alltså... Ja, men det som jag menar är att vapnen tar just nu slut och, att, ja. Och Ryssland har ju mycket, mycket mer vapen än vad man trodde att de hade. Mm. Deras vapenproduktion har varit igång hur länge som helst, men vapnen verkligen är slut just nu. Och Viktor Orbán, Ungern är ju också en del av EU. Nu har ju EU just röstat igenom ett jättestort paket med stöd till Ukraina, inklusive vapen. Men det är ändå inte tillräckligt. Och Ryssland håller ju på att ta städer just nu. Alltså Ryssland är ju på offensiven. Så att, alltså jag förstår vad du menar. Alltså det är inte så där från en dag till en annan så äger Ryssland Ukraina. Även om de gör det så kommer ukrainerna att det kommer att bli ett grillakrig. Men Ukraina är mer eller mindre förlorat om USA drar sig ur.
Mm. Jo, så är det. Eller drar sig ur. Ja, att skicka krigsmateriel. Mm. Ja,
grattis till NATO förresten, Magnus.
Ja, du, jag vet inte om det är som kvinnodagen. Jag vet inte om det är på sin plats att säga grattis.
Jaha, det för känns NATO. Jag vet, känns inte tryggt och bra liksom.
Nej. Alltså,
men du vill att Sverige ska ha kvar sin vi är neutral?
Nej, det vill jag inte. Men jag tror inte att man ska göra det så liksom, Sverige har inte blivit en starkare nation av det. Alltså, jag vet inte, jag tror att Sverige känner så här, nu har man fått på sig big boy pants. Men, men så är det inte. Alltså, jag kan på inget sätt känna det.
Alltså med statsminister, jag har aldrig sett en så glad människa.
Ja, så stolt. Han fick ju äntligen, liksom, hans namn är ju historieböckerna.
Ja,
så,
men
det,
alltså,
så det var ju kul för honom. Ja. Men han kan ju också satt Sverige ganska mycket i skiten. Därför att det sätter ju ganska höga krav på att vi måste bygga upp militär som vi har raserat under hela min livstid. Hela min livstid så har ju liksom försvaret... vad heter det? Alltså monterats ner successivt liksom. Jag tror inte jag har levt ett år då det har varit så här, nu håller vi på att bygga upp ett försvar eller satsar mer pengar på det. Så det är ju jättemycket resurser och pengar som kommer gå till det. Sverige kommer också vara del av operationer runt omkring, vilket betyder att svenskar kommer dö i krig. Och om Ryssland håller på som...
Men vänta, vilka, alltså, tänker du på den där femte, the fifth, liksom, att man klausulen att om ett i NATO-land blir angripet. Ja. Men det har ju hänt bara en eller gång under hela NATOs historia.
Fair, men det är ju också en liten annan tid.
Och då var det USA som fick hjälp av de andra.
Men NATO grundades ju också efter att smällen var över, alltså andra världskriget var över. Så det är ju efter det som det, så det har inte funnits några enormt stora konflikter. Nu är vi ju tillbaka i lite i de, alltså det är ju aggressivare tider nu om vi säger så.
Förstår jag menar? Tänker på Ryssland.
Högervindar och Ryssland.
Ja, men jag tänker att kanske ändå Sverige är säkrare. Med i NATO än inte med i NATO.
Nej, det har jag väldigt svårt att tro.
Varför är Sverige med då, tror du?
Jag tror att Sverige känner att det är en ny tid. Man kan inte stå utanför. Alltså, jag tror att man vill göra bättring från förra gången, så att säga. Jag tror att Sverige, det finns en skam i Sverige att man stod utanför andra världskriget. Att man lät tyskar bara härja fritt i Sverige. Och att man var typ, liksom, att folk var, alltså att Sverige var på tyskarnas sida. Inofficiellt, lite så. Jag tror att man skäms för det och nu vill man stå på rätt sida av historien och att man måste göra rätt för sig. Mm. Vilket är ju korrekt tänk. Jag tror bara att Sverige har så jävla dålig erfarenhet av riktiga konflikter. Mm. Både svenskar och som liksom, och det svenska ledarskap. Jag tänker att vi kanske borde göra en... Det kunde ha varit vår grej att stå utanför. Liksom, lite så.
Fortsätta på samma bana.
Ja, jag tror nästan det faktiskt.
Men skulle ni verkligen kunna se er själv i spegeln då?
Du, lever man så kan man se sig själv i spegeln.
Ja, nej.
Det är svårt att se sig själv i spegeln när man är död. Så känner jag.
Det är jag igen.
Ja, vad fan är ditt problem? Fyll innehållet. Är du snäll?
Fyll innehållet. Är du snäll? Alltså, men det enda jag tänker på är amerikansk politik. Jag tycker det är så spännande.
Det är för att du håller på med den här boken. Du är helt manisk.
Nej, men det är också annat.
Du undrar varför vi inte pratar längre. Det går ju inte för att samtala om någonting annat än amerikansk politik med dig längre.
Men också kultur. Jag tycker det är så... Nej, men det är verkligen
du är så inne i det, så du har inte ens nämnt någonting om surf. Du har inte pratat om att du blivit stungen av en stingrocka. Du är ju helt... Du har ju ett problem, Peppe.
Idag blev jag till exempel inte stungen av en stingrocka.
Dag ett. And counting. And counting.
Men det var ganska roligt att surfa idag.
Ja, kul för dig.
Jag tog en våg framför dig.
Ja, folk är ju oroliga och olyckliga. När ska du inte ta en paus? Ska du inte sluta? Är du inte livrädd? Är du inte livrädd, Peppe?
Nej, jag är faktiskt absolut inte det.
Varför är du inte rädd för hajarna där ute?
Jag har aldrig hört talas om någon som ska bli biten av en haj där utanför. Jag tänker om vi åker till Hawaii och surfar, alltså, då kommer jag att vara lite cautious.
Inte specifikt vid vår strand, men nej, i våra vatten så har ju folk blivit bitna av hajar.
Ja, men det är otroligt ovanligt, Magnus.
Ja, det är det. Jo. Men det kan man ju också till mitt försvar säga att det är också ganska ovanligt att bli stungen när man stiger rockar.
Men vet du, alltså idag när vi var ute, som var alltså första gången sen blev stungen senast, var jag verkligen lite... Det var lite obehagligt att sätta ner fötterna på botten, måste jag känna. Ja, det var mycket the floor is lava.
Här ska du få svara på några frågor som har kommit in angående just det. För det är ju naturligtvis science fiction för folk i Sverige. Vadå bestungna med stingrocka? Någon har kanske varit i Thailand och varit med om liknande och haft en kompis som bara, det är lugnt, jag kan kissa på dig.
Ja, men det är maneter. Ja. Gud vad folk älskar att komma på
att kissa på varandra. Berätta, Peppa, hjälper det att kissa på en stingrocks grej?
Absolut inte.
Okej, en till fråga. Är det livsfarligt att bli, alltså kan man dö?
Nej.
Alltså man kan, ja, man kan ju det. Jo, det är klart man okay, kan
om
dö.
Okej, om den träffar ens hjärta och man drar ut piggen som Steve Irving, då dör man.
Men man kan ju också vara allergisk mot giftet.
Men då kan man dö av ett bi också.
Jo, men det, nu pratar vi inte om... I nästa avsnitt ska vi prata allt om dina bisting. Men nu pratar vi om stingrocka.
Ja, men alltså det gör ju fruktansvärt ont. Så här känns det. Man ställer ner foten, känner någonting som en smärta och någonting som fladdrar under foten.
Ja. Häromdagen så tror jag faktiskt att jag stampade på en... Eller så där råkade toucha en stingrocka. För jag kände det där fladdret. Men jag fick ingen smäll, så det var ju tur.
Okej, bra story. Och
jag menar, det var en hjälphistoria. Om hur jag kom undan.
Först känner man ett litet sting och så har man sådär, jag kanske bara inbillar mig det. som man, och det är min första tanke, alltså det har skett 3 gånger på 4 månader nu, så min första tanke alltid var det så här, om jag ignorerar det så försvinner det kanske.
Ja, för du alltid när du, eller ja, nu kan man ju nästan säga alltid när du blir stungen av en stingrocka, så kommer du upp till ytan, informerar om vad som har hänt. Och sen medan du liksom paddlar ut mot en våg. Men någonstans under den här paddlingsturen så börjar liksom, liksom, jag tror att det är chocken som gör att du bara kommer upp och allting är lugnt, jag ska paddla ut igen. Och det gör ju inte superont direkt. Men någonstans under den här paddlingsturen ut så börjar sådär, verkligheten krypa på. Kanske också kombination med smärta. För du gör alltid liksom en utsväng med paddlingen. Ja. Du paddlar ut och så börjar du kröka. Och jag, ofta så står, du gör liksom en halvmåne runt mig. Det är som ett sista ärevarv som du paddlar. Och sen så kommer du in i stranden och därifrån haltar du.
Det kommer ju jättemycket blod och det gör jätte ont. Det gör liksom ont i hela benen, ända upp till liksom ljumsken gör det ont. Det är fy fan. Sen hjälper det att sätta den i kokande vatten.
Kan man ta medicin? Måste man till sjukhus?
Nej, man behöver inte ta medicin och man måste inte till sjukhus.
Nej, det om man då inte får en allergisk reaktion, obviously. Finns det något sätt att undvika att bli stungen som du inte har testat?
Alltså, jag... Tack alla ni som kom med förslag. Mm. Men alla ni som aldrig har surfat eller varit med om det här. Förlåt, jag måste bara säga. Att säga så här, jag tycker att du ska ha på dig skor.
Mm.
Alltså... Tack för den goda idén. Ja. Men för det första hade jag på mig skor senast.
Tack, men nej tack lät det lite som.
Nej, men jag har tänkt på det, men jag vill verkligen inte det. Senast hade jag på mig ett par skor, men den är jättevass den där taggen. Den körde igenom mina
det var,
skor.
Du, nej Peppe, det var, bara för att du hade något på foten kan man inte klassa det som en skor.
Jag kommer inte att surfa med jävla skor på. Det är ju fan halva nöje att hålla sina bara fötter på den där breddan.
Är det det?
Ja, jag kommer, det kommer inte att ske. Nej.
Okay.
Det är som att ha sex med kondom liksom.
Ja, det var jag har sagt. Jag brukar säga det.
Det har jag aldrig sagt. Jag sa det för det är så dumt.
Nej, men jag svarade det någon
gång. Har du gjort det? Ja,
det var någon som sa så, varför kan man inte surfa med skor? Jag bara, men det är som att ha sex med kondom.
Ja. Oberoende så är det, alltså det är supersmärtsamt och sen gör det ont i några timmar och sen blöder man ganska länge. Det kommer sårvätska och ens fot blir svulden i kanske 3-4 dagar.
Mm.
Och sen var det klia, för det är gift som den sprutar in i ens fot. Och så det, sen kliar det som en galning i några dagar och sen är allt över och man kan surfa igen.
Ja. Hur, nu var ju det här för...
Det var onsdag, så det här måndag.
Hur är din fot nu då?
Nu är den ganska bra.
Är det alltid samma fot?
Nej, det var vänstra foten, senast var det högra.
Ja, tur.
Ja.
Ja.
Nej, men jag är inte rädd för det. Alltså det. Jag vill ju inte att det ska hända.
Fast
men...
du är ju inte orädd för det, för du har ju verkligen börjat leka havsbotten i slava.
Ja, men såklart. Alltså jag kände ju verkligen, jag kände ju lite så här PTSD liksom. Ja.
Men det gör ju alla efter att du har blivit stungen. Alla håller på att sprattla där och försöker inte nudda golv.
Ja, men som... slutsats, i alla så här är det. Det är för roligt. Det är så roligt att surfa. Det går liksom inte att inte surfa.
Nej.
Så det får fan vara värt det.
Ja, jag förstår. Det är ju det som är grejen. Alltså surfet har ju tagit över. Så man förstår att det kommer med krämpor. Alltså stingrock är ju inte det enda som händer. Alltså man får ju brädan i huvudet stup i kvarten.
Ja, inte jag.
Jag får en stup i kvarten i huvudet. Man blir lite halvt uppslicead av den här jäkla fenan under brädan. Mm. Lite härsan och tvärsan. Alltså stingray är ju bara en av de saker som man råkar ut för där. Man får en våg över sig och ligger på havsbotten.
Tror man ska drunkna liksom.
Ligger på havsbotten och funderar på... kommer jag ska simma upp själv eller kommer liksom våtdräkten när jag flyter upp. Ja, nej, det är massa saker, men det är ju allting vägs upp när man fångas upp av vågen, man ställer sig upp på brädan, man känner vinden i håret.
Man bara, här kommer öban.
Och man känner att alla de timmar som man har varit ute och övat och tränat liksom, man kan applicera kunskap på det plötsligt och det är faktiskt en otrolig, och solen skiner, ni vet, hela den grejen. Då vägs allt det är liksom då är allting okej igen.
För som rider, det är som att galoppera jättehårt, jättefort barbacka på en häst.
Mm.
Man känner att det är ett element som man antagligen kommer att gå bra. Men, och det är hisnande, det går fort och det är spännande, det kan gå åt helvete. Och det är någonting, en kombination av spänningen och det är verkligen otroligt känsla.
Och jag vet inte om jag är dum i huvudet, men jag gillar ju att göra saker där man får lite smällar. Alltså när jag var yngre så tränade jag jiu-jitsu och en av njutningarna var ju att bli slängd i backen. Alltså en av njutningarna var att, eller en av njutningarna, men en av, alltså det var... Jag tycker om att det gör ont mer än jag lär mig. Jag kan respektera det. Jag respekterar mig själv mer om jag lär mig ta smällar. Mm. Jag tycker att det finns liksom så här livslärdomar att få ut av det. Livet kan göra ont och det handlar om att inte bara sätta sig ner och gråta och tänka att jag tänker aldrig mer göra det. Börja undvika saker som gör ont. Jag tänker att gör ont är liksom det är tröskeln till underbara upplevelser. För man vänjer sig vid saker, man lär sig parera saker på ett annat sätt. Mm. Man lär sig att när man trillar av brädan att fladdra runt med fötterna så att man inte nuddar bort. Alltså man lär sig nya tricks. Mm. Och det är en otrolig upplevelse att lära sig nya saker i livet. Och speciellt när man är som du, lite till åren kommen. Att ännu
fuck
kunna...
you.
Nej, men jag gillar det i alla fall. Och samma sak med hästryggen. Det finns en... Nu har jag inte blivit avslängd än så länge lyckligtvis, och det är ingenting jag skulle se fram emot. Men jag gillar känslan av att det är lite så här, det här är lite läskigt. Den här hästen är stor och sjukt stark, och det är bara på nåder och för att den typ kanske, inte vet jag, respekterar mig till någon degree som gör att vi fortfarande kan göra den här grejen tillsammans. Men jag gillar den där känslan faktiskt av, det är lite farligt det här och vi får lite se hur det går.
Mm.
Än så länge har det gått ganska bra.
Mm.
Och vilka krigshistorier också.
Ja,
det kanske var...
Jag känner i och för sig lite att min hela personlighet nu för tiden baserar sig på att jag är stungen av några stingrays.
Det stämmer inte, Peppe. Du håller också på att skriva böcker och du håller också på att driva ett otroligt nätverk där du kan inspirera andra människor. Med den styrkan du har fått av att ha varit ute i havet så kan du också inspirera andra människor till att också, eller inte också, för jag vet inte om du har gjort det, men uppnå, göra stordåd och förändringar i sitt eget liv. Med vägen,
Friday Lab menar du?
Friday Lab menar jag. Till exempel, du gör det också på andra sätt. Ja, det var väl det. Hörrni, är vi klara där?
Ja, vi är klara nu.
Tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs nästa vecka igen.
Ja, och hörrni, gör inget farligt. Det ska man inte göra den här veckan. Men ta en smäll eller två, tänker jag. Ska du se att du överlever.